Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden och avsnitt 221 med mig Åsa Melin. En liten stund till sitter jag här bakom mikrofonen. Sen är det dags för Kristina Sundekvist att ta över, för det här är ett efterfrågat ämne som ni är många som vill ha mer om. Du ska få veta hur det kan komma sig att vi kvinnor ofta upplever att vi har tappat förmågan att reglera sug och aptit. Eller känna vanlig mättnad. Och surprise, surprise, det handlar om hormoner. Vi ska välkomna tillbaka populära och uppskattade Eva Mörk. Och du kanske har hört Eva i avsnitt 213 när Kristina och Eva talade om blodsocker, insulin och dess påverkan på bland annat vikt. Och det här avsnittet är helt fristående, men det är verkligen ett tips att lyssna på 213 också för en bredare och djupare förståelse för det här komplexa ämnet. Vi är många kvinnor som fightas med det här med vikt, sug och matfixering, tror jag inte att jag är helt ensam om att ha. Framförallt går det lite i vågor för mig. Men det är inte lätt att vara kvinna i klimakteriet, kan jag faktiskt tillstå. Men hur som helst, det här är i alla fall ett jättespännande avsnitt. Så du är varmt välkommen att hänga med. Och nu kommer Kristina Sundekvist och Eva Mörk. Så välkommen att lyssna.
Då säger jag välkommen tillbaka till Klimakteriepodden, Eva Mörk.
Tack så jättemycket. Det är så roligt att vara tillbaka.
Ja, du och jag, vi gjorde ju ett avsnitt här tidigare i år som handlade om blodsocker, insulin och vikt. Och det avsnittet var väldigt uppskattat. Vi fick otroligt mycket positiv feedback efteråt. Så att jag är jätteglad att du är tillbaka här idag och vill dela med dig av ännu mer kunskap. Jag tänkte så här att innan vi fördjupar oss i dagens ämne så ska du få berätta lite mer om dig själv för de som inte har träffat dig tidigare. Så berätta lite om dig, din bakgrund och varför du kallar dig för en hälsoingenjör.
Ja, mitt namn är ju Eva Mörk och det är jag som är hälsoingenjören. Och det innebär att jag kombinerar min tekniska bakgrund som civilingenjör från KTH med en gedigen utbildning inom näringslära, funktionsmedicin, och jag är också certifierad beroendeterapeut inom mat och socker. Och anledningen till att jag blev en hälsoingenjör, det är främst två anledningar. Den ena är att jag under nästan hela mitt yrkesverksamma liv, eller vad man skulle kunna säga mitt gamla liv, jobbat då som vd och företagsledare och entreprenör i IT-branschen. Och där, det är ju väldigt personalintensivt att jobba inom konsultbranschen, och då får man ju mycket funderingar kring hur får man människor att topprestera utan att de blir utslitna. Och min absoluta övertygelse där är ju att de människor och även de företag som inte har en strategi för hur man ska hantera dagens moderna livsstil, om man inte förstår vad det är som är så farligt med den och vad man blir sjuk av, då är det väldigt lätt att riskera att bli en siffra i statistiken på någon av våra moderna livsstilssjukdomar. Och min andra anledning är ju att jag själv haft en ganska lång och krokig hälsoresa, och under många år trodde jag ju att hälsa handlade om att äta mindre, springa mer, följa någon diet, räkna kalorier, äta fettsnålt, och jag fick liksom inte de resultaten jag ville genom att följa det. Och det var först när jag började förstå hur de här hormonella systemen för hunger, mättnad, fettinlagring, fettförbränning fungerade som jag fick ett helt annat resultat. Och nu sedan 4 år tillbaka så har jag ju lämnat mitt jobb inom IT-branschen, och nu jobbar jag heltid som författare, föreläsare och fullkomligt då brinner för att föra ut den här kunskapen om metabol hälsa.
Toppen, Eva. Då tycker jag vi har en bra bild utav dig. Idag ska vi prata om någonting som jag tycker är superintressant. Vi ska prata om aptitreglering. Och aptitreglering kan man ju förklara som olika processer som styr våran hunger och mättnad. Och vi kommer ju prata idag om dels hur det här fungerar när allting helt enkelt fungerar som det ska. Men sen kommer vi också komma in på hur det kan bli om det inte fungerar. För då blir det ju en hel del konsekvenser av det här. Och vi kommer även komma in lite grann på fasta på slutet.
Mm.
Det här med aptitreglering har ju också en koppling till det som vi pratade om i förra avsnittet. Vi pratade ju då om blodsocker och insulin. Det kan vara bra att vi ändå tar en kort intro, så man förstår hur blodsockret och insulinet också spelar in i de här processerna.
Ja, men absolut, för de hänger ju ihop med hunger och mättnad på väldigt nära förknippat faktiskt, som man kanske inte tror. Men just de här hormonella systemen, hunger, mättnad, fettinlagring, fettförbränning, de är nära förknippade med varandra.
Men då börjar vi så här, Eva, att om du ger en kort intro hur blodsockret och insulinet hänger ihop, så fördjupar vi oss sen i ämnet aptitreglering.
Absolut, och det hänger ju ihop också med det som jag jobbar med och brinner för, det här med metabol hälsa, att vi måste återta och bibehålla vår metabola hälsa. Och i grund och botten skulle man kunna säga så här att våra kroppar, vi består ju av biljontals celler som varje sekund livet ut behöver energi. Varenda liksom cell behöver energi varje sekund livet ut. Och på läkarspråk så kallas ju det för kroppens metabolism. Och metabolism är alltså ett annat ord för ämnesomsättning. Det vill säga helt naturligt, hur omsätter våra kroppar ämnena vi får i oss så att den kan producera energi till våra celler. Och det är när vi förstör den förmågan som många av våra moderna livsstilssjukdomar drabbar oss, som fetma, typ 2-diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar. Och det är ju egentligen ganska naturligt, för att själva liksom den här förmågan att kunna producera energi, oavsett om man är en encellig organism eller om man är en människa eller en elefant eller en hund som ska energiförsörja alla de här cellerna, den är ju väldigt, väldigt avgörande. Det vill säga, det är egentligen det som är livet. Och då kan man säga att förmågan då att ta hand om den här energin som vi äter i form av fetter, proteiner, kolhydrater, mineraler, vitaminer och omsätta det till energi för att våra celler ska kunna jobba, det styrs väldigt mycket av hormoner faktiskt. Och ett av de här hormonerna, det är insulin. Insulinets viktigaste uppgift är egentligen att se till att glukosen som vi äter, alltså sockret vi äter, att det kommer in i cellerna och kan användas som energi, alltså att det inte ligger kvar i blodomloppet. För om det gör det så är det väldigt, väldigt farligt för knoppen, alltså om det gör det under lång tid, då är det inflammationsdrivande och det skapar små, små inflammationer i hjärt- och kärlväggarna. Så kroppen gör alltså allt för att så fort som möjligt ska få in glukosen in i cellerna. Det är där de gör nytta, det är där de ska använda som energi. Och till det behöver man insulin. Och om man då har för höga värden av det här insulinet, det vill säga man har blivit någonting som kallas för insulinresistent, det vill säga man har gått med höga värden av med insulin under lång tid och cellerna har blivit mindre känsliga för insulinet också. Då är det en stark signal alltså att kroppen ska lagra fett istället för att bränna fett. Och då funkar inte fettförbränningen som det ska, det vill säga man blir överviktig och en del människor blir det på rumpan och låret och det kan vara nog så irriterande, men många människor blir det runt de inre organen och det är där det börjar bli riktigt farligt, för ju mer fett man har runt de inre organen desto mer insulin behöver man och desto sämre fungerar alltså ens energiförsörjning till kroppen.
Bra. Då har vi fått en bra intro på blodsocker, insulin och så var du även inne på insulinresistens. Men hur kopplar man då ihop det här med aptitregleringen och hunger och mättnad? Om vi börjar med att titta på en kropp då, om vi säger en kropp där allting fungerar som det ska. Hur ser hela den här processen ut för hunger och mättnad då?
Ja, i en frisk kropp så fungerar det ju helt naturligt, man tänker inte speciellt mycket på det, för att eftersom våra celler behöver den här energin varje sekund livet ut så behöver ju alltså kroppen hela tiden säkerställa att den har energi och den får ju bara energi genom, på två sätt, antingen genom maten man äter eller genom det lagrade energin som man har lagrat i kroppen. Det vill säga, det finns inga andra system och då kan man säga så att antingen så äter man. Och när man äter så använder kroppen den energin och överskottet lagras som fett eller då som glykogen. Det är ju kolhydrater kan man säga som lagras, men det kan man inte lagra lika mycket. Eller så äter man inte. Och när man inte äter då använder man det som är lagrat så att säga, antingen som glykogen eller fettet. Så att det är liksom inga konstigheter det där. Och en normal cykel så finns det alltså ett hormon som heter grelin. Och grelin är kroppens hungerhormon och det är ett väldigt viktigt hormon för att vi ska överleva så behöver vi ha en extremt stark instinkt att vi måste äta. Vi måste ju hela tiden säkerställa att kroppens celler får energi. Så grelinet stiger när det är dags att äta. Och det är faktiskt signalen att när blodsockret och insulinet sjunker, då är det ju en signal att nu börjar energin ta slut. Nu går vi på fettreserven och nu kan det vara dags att börja leta mat. Så grelinet stiger och vi blir hungriga och då blir vi också alerta. Det vill säga vi ska inte bli såsiga när vi är hungriga för då kommer vi inte heller ge oss ut och på mat. Utan vi blir lite alerta och vi får ett litet lätt dopaminpåslag. Och nu, förr i tiden kanske man gick ut och jagade. Vi kanske går till Ica eller går ut och äter, ringer Uber Eats eller någonting sånt där. Men vi behöver mat, det är liksom väldigt fokus på det. Och så äter vi. Och i takt med att vi äter så blir vi ju mättare och mättare. Och då är det alltså ett mättnadshormon som heter leptin som stiger. För det är inte meningen att vi ska äta så vi sprängs. Utan när kroppen liksom börjar bli nöjd, då stiger leptinet. Och då blir det en signal till hjärnan att nu är det nog så att säga. Nu ska vi börja ta hand om all den här maten vi äter. Och då slutar vi äta. Vårt insulin stiger ju, vårt blodsocker stiger ju. För vi äter ju kanske någonting som innehåller glukos. Och kroppen börjar jobba med att ta hand om den här glukosen som ska in i cellerna. Och efter några timmar när det är klart, då sjunker insulinet och blodsockret igen. Det vill säga energin då som vi har ätit har tagit slut. Så då går man ju på fettreserverna igen och då stiger grelinet för då är det dags att äta. Det där är ju en väldigt... väldigt naturlig cykel och det tar ungefär 4-5 timmar då om allting funkar som det ska. Från att man har ätit tills att grelinet stiger igen.
Och det är ju då i en kropp där allting fungerar som det ska,
ja.
Eller hur?
Ja. Och jag tror alla vi känner folk där det faktiskt funkar, att de tänker inte så mycket på mat. Nej. Mellan måltiden. De äter och sen gör de lite andra saker och sen helt plötsligt kommer de på, oj nu är jag hungrig. Och om de inte får mat så är det inte hela världen, för de går ju på sina fettreserver. Energiförsörjningen fungerar ju som den ska. Och metabolismen fungerar. Och sen blir de glada såklart när de får mat i sig. Men de tror inte att de ska dö liksom, av att inte få mat på en timme.
Men då tänker jag på det här att nu var du inne på två stycken. Det finns ju, vi ska inte gå in egentligen på några fler hormoner, men Det finns ju fler hormoner som styr de här processerna. Det finns ganska många hormoner.
Det finns jättemånga hormoner, för att det här är ju så viktig och central del. Men jag tror att det här kanske är de som är lättast att förstå hur det här systemet fungerar.
Mm. Nej, men precis. Och då tänker jag, om man då går lite utanför kroppen och tittar på, vi har ju det här, och det tror jag många känner till, att om man har sovit dåligt till exempel, då kan ju det här med hunger och mättnad på något sätt uppfattas på ett annat sätt. Vad är det med sömnen som kan, för då är det också någonting med hormonerna, eller då kommer vi lite grann in på det här med beteende också.
Ja, och jag tror att sättet hur hela liksom, vi lever lite mer nu i västvärlden, att vi är uppe senare, vi utsätter oss för artificiellt ljus på kvällarna, vi tittar på Netflix, vi äter sent på kvällen. Det är inte liksom egentligen helt naturligt för hur vi kanske är det optimala när vi levde på stenåldern. Vilket gör att vi har stört vår sömn, vi sover mindre, vi har inte riktigt kanske samma sömnkvalitet heller, och vi kanske är stressade och tänker på saker som gör att vi inte sover så bra. Och då har det ju visat sig att bara efter en natt sömn så har faktiskt insulinkänsligheten då försämrats med hälften. Och när insulinkänsligheten försämras, det innebär att kroppen behöver pumpa ut mer insulin bara för att få in den här glukosen in i cellerna. Och mer insulin, det är ju också en trigger för fettinlagring. Och det betyder också att man inte kan energiförsörja kroppen lika effektivt, och så man kan inte använda sig utav de lager som finns. Och då svälter man ju sort av lite på cellnivå, vilket gör att kroppen och hjärnan kräver energi hela tiden. Och man blir väldigt, väldigt hungrig och behöver den här energin. Så det ökar hungern, för att hjärnan och kroppen behöver energin. Och man kan inte få den riktigt lika enkelt då, som man skulle fått om man är utvilad.
Vad är det för typ av mat man då blir sugen på?
Ja, det är ju inte kokt torsk man är sugen på.
Exakt, det var det jag skulle komma till. Nej, och det tror jag många känner igen.
Knappt sugen, kanske inte ens på protein, eller hur? Det som ändå är bra för kroppen, utan man är sugen på någonting så snabbt som möjligt höjer energinivån. Det vill säga att man blir sugen på macka, du vet, kakor, bullar, en Snickers, lite glass. Ja, men allting som finns lättillgängligt och som snabbt höjer energinivån.
Ja, men vad bra. Då är vi ju inne på kosten här. Och hur ska man tänka då för att slippa få den här påverkan på sin hunger och mättnad?
Ja, men det finns jättemycket som påverkar hunger och mättnaden faktiskt mer än vad man kan tro. Först och främst så har man sett att vad man äter påverkar hur mycket man äter. Det kanske man inte tror, men det är väldigt svårt att äta liksom bara fett till exempel, eller vräka i sig hur mycket protein som helst. Men det är väldigt, väldigt lätt att äta flera mackor än vad man har tänkt sig, eller flera bullar än vad man har tänkt sig. Och då har man sett att när man är hungrig, man letar efter mat, grelinet stiger och sen äter man. Om man då äter någonting som egentligen inte innehåller så mycket näring, utan då kanske tar en kanelbulle som egentligen socker och vitt mjöl, ganska processat, då slår det ut alltså hungerkänslan. Alltså hjärnan får inte samma signal att den är mätt. På samma sätt som man får utav kanske ett ägg eller en köttbit eller någonting sånt. Och det innebär ju att man kan äta mycket, mycket mer av den här maten som inte ger samma mättnadssignal till hjärnan. Och det vet ju alla också att det är väldigt svårt faktiskt att sluta äta en viss typ av mat. Nej, så att det är väldigt viktigt att hjärnan då får inte samma mättnadssignal utav socker och den här processade maten, och det är därför man kan äta mycket, mycket mer utav den. Så det är viktigt för att få det här att fungera att äta alltså näringstät mat som hjärnan och leptinet svarar på, så att man får den här mättnadskänslan.
Okej. Och då tänkte jag nu att vi ska fördjupa oss också i just leptinet, för det är ju också intressant. Och vad jag förstår så finns det ju även en koppling där. Vi pratade tidigare om insulinresistens. Och då kan man, om man är insulinresistent, så kan man också råka ut för någonting som heter leptinresistens.
Ja, och när man har gjort det, då är det ju ännu svårare. Och nästan kan man säga, inte alla, men ju mer fett man har på kroppen, desto mer leptinresistent ökar risken för att bli leptinresistent. Och det beror på att det är alltså mängden fettvävnad i kroppen som avgör hur mycket leptin som ska produceras. Och leptin, själva leptinet, det hittades 1994, och det betyder ju smal på grekiska. Och det hittar de i möss som saknade leptin, och de här mössen, de åt sig till döds helt enkelt. De kände ju ingen mättnadskänsla, för de hade ju inget leptin. Så de blev väldigt stora, och sen åt de ihjäl sig. Och då tänkte ju forskarna direkt att nu har vi hittat liksom lösningen på det här med fetma och övervikt. Det är bristen på leptin som gör det. Så de tänkte att om man bara ger de här mössen leptin, så kommer de känna mättnadskänslor, de äter naturligt mindre och kommer gå ner i vikt. Men när man började studera det här närmare, så såg man att och tillämpa det på människor, så såg man att överviktiga människor, de hade absolut inte brist på leptin. De hade ett överflöd av leptin i kroppen. De hade mycket, mycket mer leptin än en normalviktig person. Och då började de ju liksom titta på det där mer. Och då upptäckte man att överviktiga personer då hade så mycket leptin i kroppen, så att faktiskt cellerna blivit då leptinkänsliga. Precis på samma sätt som man kan bli insulinkänslig eller insulinresistent om man har för mycket insulin som hela tiden ligger i systemet. Vi är inte gjorda för det. Och leptinet då, det bildas i fettcellerna. Och det är också helt naturligt att det gör det. För när man tänker efter, så har man mycket fett på kroppen, då ska man ju naturligt få en starkare mättnadskänsla. Det vill säga, då ska man ju börja använda sig av det här fettet som finns lagrat. Det ska ju inte bara ligga där, utan då ska man börja använda det. Och när man har väldigt lite fett, då ska man ha mer hungerkänsla, för då vill man ju äta mer och lagra på sig mer. Så ju mer fett man har på kroppen, desto mer leptin producerar man, och desto större risk är det då att kroppen inte svarar på det här mättnadshormonet. Och ju mer fett man har på kroppen, så är det också större risk att man också är då insulinresistent.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, mycket fettceller då skulle ge mer leptin. Då kan man ju tycka i den bästa världen att hade man då mycket fett på kroppen, mycket leptin, då skulle man alltid vara mätt.
Ja, och sen är det precis tvärtom.
Kommer man på något sätt över någon gräns som gör att man då kommer in i en resistens?
Ja, när...
Kan man säga så?
Ja, man kan säga så. Mm. För att våra hormoner, de skjuts alltså ut... Man har aldrig en jämn nivå av hormoner hela tiden, utan hormoner skjuts ut liksom stötvis vid olika tidpunkter på dygnet. Vi är alltså inte gjorda för att ha en hög jämn nivå utav ett hormon. Och det som händer då när vi har en livsstil där vi utsätts för det, vi går med höga nivåer av insulin hela tiden, vilket gör att cellerna inte svarar längre. Det är som att någon står och skriker och den andra håller för öronen. Och precis på samma sätt är det då med leptinet, att helt plötsligt så finns det en väldigt kontinuerlig och jämn nivå utav leptin hela tiden, och då svarar inte cellerna på det på samma sätt. Och då har vi kommit till en väldigt prekär situation som många faktiskt lider utav. Det vill säga, om man är överviktig, då är man ju ofta insulinresistent, det vill säga fettförbränningen och fettinlagringen fungerar inte optimalt. Och ju mer insulinresistent man blir, desto mer fett lagrar man och desto mer leptinresistent blir man. Och det här betyder ju att kroppen då inte känner av leptinet och den tror att den svälter egentligen. Så att den sänker ämnesomsättningen för att den tror att den har väldigt lite mat, så att säga. Så nu har vi alltså en kropp som tror att den svälter på grund av leptinresistensen. Vi har väldigt starka hungerkänslor och vi har en oförmåga att bränna fett. Det är inte undra på att man blir trött och energilös.
Och hur hanterar man det här då när man har hamnat i den här situationen?
Ja, det här är ju lite moment 22 faktiskt, för att vara ärlig. För att det är därför det är så otroligt svårt för människor att gå ner i vikt när det här har fortgått under en längre tid. Går man upp i vikt under några månader, då är det mycket lättare att gå ner, för då om man aldrig varit överviktig. Men om det här pågår under en längre tid, då är det svårare just på grund av den här insulinresistensen och leptinresistensen. I och med att det är moment 22 så behöver man liksom rätta till det ena först och sen ska det andra hänga med. Men det man har sett som är väldigt, väldigt effektivt, det är två saker eller tre saker egentligen som spelar in. Men det man kanske skulle kunna rekommendera här, det är att man behöver ändra hur man äter på dagarna. Och då har man sett att man ska äta mycket protein nästan direkt när man vaknar på morgonen. Att det är ett effektivt sätt att faktiskt då få igång den här fettförbränningen. Kroppen blir trygg, den får i sig den näring den behöver. Man minskar suget på eftermiddagarna och kvällarna. Och sen ska man inte äta för sent.
Och om man tänker så, då får man koll även då på, eller man kan säga så här, att du får koll på både din insulinresistens och eventuell leptinresistens.
Ja, över tid så får man ju faktiskt det, men det är inte helt enkelt heller, för att, nej men tyvärr är det inte så.
Såklart.
Det har ju en annan sak att göra, det har ju som sagt med sömnen att göra, det har med stressen att göra, det har faktiskt med muskelmassan att göra, att man behöver den här motionen hela tiden, för att man måste bränna fett för att få lägre, för att cellerna ska bli mer leptinkänsliga. Men ett bra sätt, så som vi har sett, det är verkligen att kanske åtminstone 30% av ditt proteinbehov till frukost för att göra kroppen trygg med det. Ät 3 mål mat om dagen, ät inte för sent och se till att träna styrketräning och försök bli av med det här farliga bukfettet som driver insulinet. Och sen då att fasta faktiskt regelbundet.
Ja, vi ska ju prata lite mer om fastan här också. Men jag tänkte på en sak. Hur vet man att man är leptinresistent?
Lite hårt kan man ju säga att är man överviktig, då är man ju oftast då, eller nästan per default, även leptinresistent. För då har man ju förmodligen för mycket leptin i kroppen under lång tid och cellerna är inte lika känsliga. Dessutom så är ett tydligt tecken att man har en väldigt stor aptit. Faktiskt, man är ofta hungrig och man har sett på kurvor att leptinresistenta personer, de upplever alltså hunger mycket, mycket smärtsammare. När det fungerar som det ska, då kan en person kan vara hungrig, men den är inte färdig att få ångest och dö liksom för att de är hungriga. Men en leptinresistent person upplever fysisk smärta vid hunger, är ofta hungrig, ofta sugen, och hungern leder ju ofta då till ångest och oro faktiskt om den blir ignorerad. Och de här personerna blir också lite nervösa om de inte har mat nära till hands. Du vet, de kanske planerar hela sin dag efter. Finns det mat att äta? Ska man på utflykt? Vad ska vi äta? Du vet, om vi gör det här nu, finns det någon mat i närheten? Och kan man få mellanmål? Hela dagen är väldigt inriktad på när kan jag få min mat? Och de impulsköper ofta ganska mycket mat. Du vet, helt plötsligt bara så kommer de på att de måste äta någonting. Och de kan alltid äta lite till trots att de är proppmätta. Okay.
Mm. Vi ska också återkoppla här till kvinnan i livsfasen då runt klimakteriet. Då. Vi vet ju det att östrogenet går ner och det påverkar vår insulinkänslighet.
Mm.
Hur resonerar du runt det med leptinet och mättnaden då för kvinnan runt klimakteriet?
Ja, men det här är så intressant för att jag tror att man har tappat lite det här att se kroppens systemen, att de hänger ihop. Att det är liksom inte bara en sak som påverkar, utan det är ju som ett finstämmigt instrument, alla de här hormonerna som faktiskt styr hela vårt fantastiska maskineri. Och när kvinnan då kommer i förklimakteriet, klimakteriet och det händer saker på andra hormoner, så påverkar det naturligtvis de här basala hormonerna. Och då vet man ju att kvinnor i klimakteriet då blir mindre insulinkänsliga, alltså risken ökar för att bli insulinresistent. Och då ökar ju fettinlagringen också i kroppen, vilket innebär att vi får en större mängd leptin, och risken ökar att vi blir då leptinresistenta och vi får ökade hungerkänslor. Och om man dessutom lägger till att många kvinnor sover väldigt dåligt i klimakteriet, då ser man ju att det är ytterligare en faktor som gör att det driver på den här insulinresistensen och leptinresistensen. Och när vi dessutom tappar muskelmassa som vi gör då av det bristande östrogenet, då har vi ju inga muskler som ens ska ta hand om den här glukosen vi äter, utan den lagras också som fett. Och då får vi också mer leptin. Så att det är inte helt enkelt. Och det är ganska liksom, när man tittar på det ur ett biokemiskt perspektiv, så är det ganska naturligt varför vi går upp i vikt utan att egentligen ändra så mycket sättet vi äter.
Ja, och här kommer vi då återigen in på den här viktiga sömnen och den viktiga styrketräningen, ja, som vi pratar om hela tiden när vi pratar om kvinnan i klimakteriet.
Och att äta protein, det som vi kanske pratade om lite innan vi satte igång.
Ja.
Att jag som tittar igenom och studerar väldigt, väldigt många människors matscheman egentligen när de berättar vad de äter, då ser vi att den här traditionella frukosten, du vet, med brödet och marmeladen och osten och yoghurten och granolan och det där, den innehåller liksom egentligen inte den mängden protein som vi skulle behöva för att motverka det här suget på eftermiddagarna. Och det här är inte helt, jag kan inte säga att det är vetenskapligt, utan mer baserat på av alla kvinnor jag träffar, så har jag sett att många kvinnor som säger att de hoppar över frukosten då för att de vill köra periodisk fasta, att de kan få ett väldigt sug då på eftermiddagarna och kvällarna. Och men får inte det riktigt på samma sätt. Och då har jag sett att om man istället vänder lite på den här fastan, utan man äter mycket protein, alltså nästan hälften av sitt proteinbehov på morgonen och sen en rejäl lunch, då får man inte samma stug på eftermiddagen och kvällen. Det är alltså bättre att fasta liksom framåt kvällen än att hoppa över frukosten.
Alltså fasta kan vi ju göra på olika sätt.
Absolut, och beroende på hur man gör det så löser det liksom olika problem. När man tänker efter ordet fasta, det kan låta lite negativt, för man kanske grips lite av panik och tänker, gud, ska jag inte få äta? Men fasta är ju någonting egentligen som är helt naturligt för våra kroppar. Det vill säga, ibland äter man mycket, men ibland äter man lite. Och det kan man ju översätta till det här med metabol flexibilitet som jag pratar så mycket om. Att våra kroppar är ju gjorda för att kunna bränna både fett och glukos. Men om vi alltid bara matar den med mycket mat och med mycket kolhydrater, då bränner den ju väldigt mycket kolhydrater och den lär sig egentligen aldrig att bränna fett. Så ett sätt liksom att fasta, det är att tvinga kroppen att få den här hormonella signalen att den måste börja bränna fett. Det som vi pratade om i början, den här cykeln, att när man då inte ätit på ett tag, då sjunker blodsockret, insulinet sjunker för att tvinga kroppen att börja ta av sina lager, av sina fettlager. Och om man aldrig tvingar kroppen till det, utan ständigt äter, då börjar man ju aldrig liksom bränna egentligen det lagrade fettet.
många kan ju tycka att det låter lite läskigt just med fasta.
Ja.
Och säg att du då aldrig har prövat på det. Hur kan man fasta på ett litet enklare sätt?
Men jag tycker att man ska börja med att tänka att fasta alltid 12 timmar. För det behöver våra kroppar. Alltså från att du lägger det till att du äter frukost. Det är ett minimum. Så 12 timmar är väldigt bra och effektivt faktiskt. Att inte sitta och äta då vid 9-10 tiden på kvällen. Den här mackorna. För det är mycket, mycket värre för kroppen än om du gör det på morgonen så att säga. Och då har du den fastan. Så försöka äta då kanske 2 eller 3 mål mat om dagen istället och äta rejält när du äter och inte småäta. Det är den enklaste formen av en lite enklare fasta. Sen har de här dieterna, eller vad man ska kalla de här metoderna, 5-2-16-8 blivit jättepopulära. Och det förstår jag. Väldigt effektivt faktiskt att äta lite mindre vissa dagar och sen äta lite mer andra dagar. För då håller man uppe kroppens ämnesomsättning och man tvingar också kroppen där att sänka sina blodsocker- och insulinnivåer för att börja ta av det lagrade fettet. Men sen finns det ju andra fördelar om man vill gå in för en lite längre fasta, kanske mer än 48 timmar. Och då har man ju sett, det var ju en japansk läkare som fick Nobelpriset för det 2016, där han kunde visa att om man fastar i mer än 48 timmar, då inträffar någonting som kallas för autofagi. Och autofagi, det är ju självrengören kan man säga. Han fick alltså Nobelpriset för att han kunde visa att när kroppen inte är fullt upptagen med att ta hand om maten vi äter, då börjar kroppen alltså rensa kroppen från trasiga celler, inflammerade celler och även cancerceller. Men då behöver man ju fasta under lite längre tid. Och det här kan vara väldigt stressande för kroppen, för det är stressande för kroppen att fasta. Och när man inte får mat, då blir kroppen stressad för att det är så basal och viktig funktion. Och då tycker jag att man ska faktiskt, man kan simulera fasta, men behöver inte bara dricka vatten under 4-5 dagar. För det är stressande för kroppen, jättejobbigt. Många kvinnor mår fruktansvärt dåligt av det.
När du säger stressa, jag tänker på kvinnan då i klimakteriet som bara genom att vara i klimakteriet är stressad. Hur ska man tänka om fastan för en sån kvinna?
Jag tror att de måste åtminstone göra det här flexibiliteten, att de ändrar sig, att de äter mycket vissa dagar eller normalt vissa dagar, men vissa dagar behöver man äta färre kilokalorier för att kroppen ska få den där hormonella signalen, alltså att börja bränna fett. Och det kan man göra med 5-2-16-8, men man kan också, och det är någon form av, i alla fall 5-2, liksom en lite simulerad fasta. Men jag har ju kört mycket Valter Longos protokoll, det där att man kan simulera fasta under 5 dagar genom att äta en väldigt energifattig kost. Så att kroppen tror alltså att den fastar, så man får fastans fördelar, men man kan ändå äta 3 mål mat om dagen. Och då har man ju sett att efter 2 dagar ungefär så driver man in kroppen då i den här fettförbränningen, vare sig den vill eller inte. Så måste den ju det så att säga, den får för lite näring.
Och då kommer man, då får man kroppen att alltså börja ta av sina fettlager.
Ja, för att om man bara äter då 750 kilokalorier om dagen och en normal kropp behöver ju åtminstone runt 1500-1700, och rör man sig behöver den ännu mer. Så någonstans måste den ju ta den här energin ifrån, och när man då inte har tillräckligt så måste ju kroppen sänka sitt blodsocker och insulin. För vissa kan det vara väldigt jobbigt första gången för att man inte är van då att börja bränna fett. Man hamnar i någon slags limboläge där man äter inte tillräckligt mycket, men man har fortfarande tillräckligt höga insulinnivåer för att inte kicka igång den här fettförbränningen. Men efter någon dag till så måste kroppen, den kan ju inte svälta ihjäl.
Men finns det några grupper som inte ska fasta?
Ja, jag tycker faktiskt om man har någon form av, kanske haft en problematik med ätstörningar och ett komplicerat förhållande till mat, då tycker jag att det är mycket bättre att liksom försöka få in det här frukost, lunch, middag, näringsriktig mat som gör bra för din hjärna och för din kropp, och inte hålla på att laborera så mycket, utan verkligen att man ska vara trygg i det här att äta mat 3 gånger om dagen. Jag tycker inte heller att personer som lider av utmattningsdepression och utmattning och är stressade, de ska inte heller fasta. Utan de ska ju också istället se till att deras kroppar blir trygga. De ska få näringsriktig mat. Om man medicinerar, kanske mot högt blodtryck och sådär, så är det ju också viktigt att man åtminstone gör det i samråd med sin läkare. För de här blodtrycksmedicinerna gör ju att blodtrycket, kanske, eller blodtrycket kan bli för lågt, för att blodtrycket sjunker när man fastar.
För jag tror att många som kanske har varit i kontakt med fastan hoppar över frukost. Och då tycker jag att det där var väldigt intressant som du sa, att för att då att komma åt det här med eventuell insulinresistens och leptinresistens och kanske dålig aptitreglering, att man då tänker på att man faktiskt äter frukost och vänder på fastan.
Det är på dagarna vi behöver energin. Alltså det är då vi behöver energin, inte lika mycket på kvällen, inte lika mycket på natten. Så att det är mycket, mycket mer, för den metabola hälsan så är det mycket bättre för de som lider av det här att äta frukost och lunch och sen en lite lättare middag.
Vi ska ta och runda av här, och då tänkte jag be om dig om du har några mer sådana här bra tips som du vill dela med dig av som har just med det här med aptitregleringen att göra för kvinnan i klimakteriet, oavsett om man känner av de här obalanserna eller för att slippa få de här obalanserna. Hur ska man tänka?
Men jag tror att mitt tips och det som jag har sett baserat liksom på de här åren, det är att jag tror att kvinnor måste börja tänka mycket mer näring och inte energi. Man måste liksom fundera över vad är det min kropp och min hjärna verkligen behöver och sen äta mer utav det. Det vill säga, vi behöver det här proteinet, vi behöver bra fetter och vi behöver ju liksom grönsaker och allt sånt där. Det är ju, och frukt, det kan vi äta så att säga. Det är ju bra också. Men att verkligen inte äta sig mätt på de här tomma kalorierna som kanske då lanseras som nyttiga. Och det är lätt att man blir helt instöd på dieter och man börjar räkna liksom exakta kalorimängden och hur många gram kolhydrater du ska äta och hit och dit. Men egentligen så handlar det ju om att börja äta så näringstät mat som möjligt och äta sig mätt på det. Men frukosten, proteinrik frukost, inga mellanmål, ät frukost, lunch, middag. Vill man ha lite mer kolhydrater har jag sett att det är bättre att äta dem på kvällen, för kolhydrater lugnar ju också lite systemen. Och många kvinnor i klimakteriet är ju kanske stressade och har sovit dåligt. Och då kan det vara bra att äta lite mängd kolhydrater på kvällen. Det vill säga man blir lugnare om man sover bättre.
Men får man inte igång blodsockret då på kvällen? Så att det är igång på natten?
Och nu pratar jag ju inte liksom stora mängder, men om man kanske äter väldigt strikt liksom ketogenkost eller, och tycker det är jobbigt och sen helt plötsligt börjar man äta helt fel saker. Då har jag sett liksom att ungefär någon deciliter liksom kolhydrater på kvällen, alltså lite rotfrukter, kanske någon halv deciliter råris, några klyftor potatis, liksom bara, lite sånt gör att det lugnar systemen. Och att kvinnor behöver inte liksom nolla kolhydraterna jämt. Det kan stressa kroppen det också. Och det är inte farligt att få en blodsockerhöjning. Det är, ju, det är farligt att gå med det under väldigt lång tid att inte få ner igen. Så att jag tror att man ska inte demonisera egentligen blodsockret heller. Utan det är helt naturligt att blodsockret fluktuerar lite. Och det är inte konstigt att få upp det lite grann när man ätit.
Så egentligen vad du säger det är att sluta och fixera sig så mycket kanske vid olika dieter och räkna kalorier och mäta och kolla hur mycket fett och kolhydrater och protein, utan försök få det här näring, protein, bra fetter.
När vi kvinnor då som kommer in i klimakteriet, vi är trötta, vi är stressade, vi kanske är insulinresistenta då och har gått upp i vikt, och då vill helt plötsligt alla att vi ska börja följa någon diet som är extremt näringsfattig eller äta liksom konstiga barer och sådär. Jag tycker man ska göra tvärtom. Man ska liksom börja ge sin kropp och sin hjärna precis det den vill ha. Liksom näringstät mat så att vi läker och kroppen blir trygg så att vi orkar liksom göra de här andra förändringarna.
Bra. Men det tycker jag var jättebra tips, Eva.
Tack!
Så med de orden så tackar jag för din tid och tack så jättemycket för att du ville vara med i Klimakteriepodden igen.
Tack själv, det var verkligen roligt att vara här.
Mycket och spännande kunskap. Missa nu inte att lyssna tillbaka på avsnitt 213 för att förstå det här komplicerade samspelet med blodsocker, insulin, resistens och hur allt hänger ihop. Jag fick själv också lyssna på det här faktiskt ett par gånger för att förstå och hänga med fullt ut. Det finns mer att läsa på Evas hemsida elitista.se och kika gärna in efter Eva på Facebook och Instagram. Om du är nyfiken på Walter Longos fasta så finns det också en länk på klimakteriepodden.se. Och på Klimakteriepoddens Facebook-sida så hittar du också länkar till Evas Facebook och Instagram. Jag är själv en hängiven 14-10, det vill säga fastar 14 timmar och tycker det fungerar väldigt bra med 3 måltider. Men det är också supertydligt när jag ätit för lite till lunch, eller kanske snarare för lite protein, att suget drar igång vid 3-4 tiden på eftermiddagen. Ja, med all respekt för att vi är olika och det är inte helt lätt att veta vad som fungerar fullt ut innan man provat och gett det en ordentlig chans. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet och att du blir sugen på att lyssna snart igen. Och du får jättegärna rekommendera Klimakteriepodden för en väninna. Och så får du inte missa att följa Klimakteriepodden på Instagram och Facebook. Och behöver du lite mer inspiration för det här med matlagning så kolla in mitt konto Klimakteriekocken där jag ger enkla tips på mat som är näringstät och lättlagad. Och Kristina Sundqvist kommer du också i kontakt med via Instagram och Facebook och hon finns taggad på Klimakteriepoddens inlägg så kommer du till hennes konto. I nästa avsnitt så ska jag träffa en otroligt intressant person, Lena Kjellqvist. Hon är psykoterapeut och sjuksköterska med ett stort intresse för hur allt hänger ihop. Och vi ska tala om vårt psykiska mående i klimakteriet. Minns du det gripande avsnittet med Betty Vasenius? Det var 196 som hette Utan filter. Ja, det fanns mycket igenkänning som vi ska tala vidare om. Så varmt välkommen snart igen och tack för att du har lyssnat. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.